Du har hört andakten i P1 med Carina Samuelsson. Musiken är Tröstesang med German Larsen Trio. Och producent är jag som heter Marianne Greip. Vill du kommentera det du hört är mejladressen liv@sverigesradio.se. Det här var en återutsändning från februari 2024.
Sveriges Radio P1 är det som står på och vi ska nu vända oss direkt till kollegorna på Ekoredaktionen. Klockan är 2.
Ekot börjar i Skåne. Där var det rekordmånga insatser mot farliga hundar under förra året. Det skriver Sydsvenskan. Totalt hanterade Länsstyrelsen i Skåne 764 ärenden om bristande tillsyn av hundar. 140 av dem ledde till skärpta krav på hundägarna eller hunden. Som till exempel att hunden ska ha munkorg eller hålla sin säker inhägnad eller att ägaren ska gå en kurs. Samtidigt skriver Sydsvenskan att Länsstyrelsen inte har några möjligheter att kontrollera om besluten efterlevs. 54 000 miljarder kronor. Så mycket har värdet på New York-börsens breda S&P-index minskat på bara 2 dagar efter Trumps tullbesked. Det skriver TT. Det branta raset kan bara jämföras med kraschen under pandemin våren 2020 och IT-bubblan 20 år tidigare. Och i USA har nu 5 republikanska senatorer ställt sig bakom ett lagförslag som kräver att kongressen måste godkänna Trumps tullar inom 60 dagar. Men även om senaten skulle godkänna lagförslaget är det tveksamt om representanthuset skulle ta upp det och än mindre godkänna det. Och Trump skriver på sociala medier att han aldrig kommer att ändra sin politik. Utbredningen av is kring Nordpolen har under den gångna vintern varit den minsta som någonsin uppmätts, rapporterar Danmarks meteorologiska institut. Institutet varnar nu för att den låga isutbredningen kan skapa en självförstärkande effekt och ge en varm sommar. I Papua Nya Guinea har nu tsunamivarningen dragits tillbaka efter den jordbävning som inträffade tidigare i natt. Jordbävningen inträffade i havet och hade magnitud 6,9. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Några minuter efter 2 fortsätter nu P1-natten så här.
Det här är meny, jag heter Thomas Tengby. Så här har det låtit den senaste tiden.
Och ska ägna oss åt något som engagerar och irriterar många, de höga matpriserna.
Och nu visar P4s granskning att Sveriges 25 största matbutiker delat ut 850 miljoner i aktieutdelningar.
Jag tycker det är för jäkligt.
Vad borde de göra istället då?
Sänka priserna.
Och idag inleds efter ett initiativ på sociala medier en veckolång bojkott mot de stora matkedjorna i Sverige.
Vi föreslår en matpriskommission för att kunna följa och sätta press på matjättarna. Vi vill ha bättre konkurrens i grossistledet så att vi ska kunna handla billigare mat.
Frågan som vi diskuterar nu, en livsmedelsstrategi. Blir maten på något sätt billigare med den här strategin?
Ja, det tror jag.
Vad kommer maten kosta i framtiden? Vi kollar med 3 kunniga personer. Och de tror inte att vi får billigare mat igen.
Nej, jag tror inte att vi kommer få billigare mat.
Helena Hansson är professor i nationalekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
Jag tror att den här prisnivån har vi för att stanna som det ser ut i nuläget.
Lars-Erik Lundqvist är näringspolitisk expert på Lantbrukarnas riksförbund, LRF.
Men jag håller också med, jag ser inte förutsättningarna för att priserna ska gå ner nämnvärt, varken egentligen på kort eller lång sikt.
Och Sara Sundqvist är näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen. Och nu ska de förklara varför det inte blir billigare mat. Då kan man fråga sig, vad är billig mat eller vad är priset på mat? Hur mäter man det? Och ett sätt som brukar dyka upp är begreppet disponibel inkomst. Det vill säga av de pengar vi har, hur mycket lägger vi på mat? 1950-tal ungefär så la vi 30% av den disponibla inkomsten på livsmedel. Och 1990 så var det nästan halverat, 16%. Och de senaste åren så har vi legat kanske 12-13%, och det är väl ungefär där vi ligger nu, även om det stiger lite grann. Idag då så lägger vi mest pengar på boende, transporter och fritidsaktiviteter. Så sett på det sättet med disponibla inkomster så är ju maten fortfarande billig då. Är det rimligt att tänka sig att maten skulle bli billigare? Vad säger ni där?
Det är inte rimligt att tänka sig att maten blir billigare. Framförallt inte om man tänker på att matproduktionen så som den ser ut nu har en stor påverkan på miljö och klimat. Livsmedelssystemen globalt sett står ju för runt en tredjedel av mänskligt orsakade utsläpp av växthusgaser. Och det leder till att vi behöver göra en omställning av systemet så att man minskar påverkan på klimat och miljö. Men sen är ju också matproduktionen i sig själv väldigt beroende utav ett stabilt klimat och stabila miljöförutsättningar. Och det vi ser är ju nu att när vi börjar få mer extrema väder och få smakprov på det även här i Sverige så påverkas skördarna. Och då påverkas utbudet av mat och då påverkas också priserna på mat. Och, ja, vi kan komma tillbaka mer till det här.
Lars-Erik, du då som representerar lantbrukarna, vad säger du?
Det har ju varit så här ganska länge i svenskt jordbruk att våran produktion har tappat i, om vi mäter i marknadsandelar av den svenska konsumtionen. Så av det skälet så ser vi ju nu att den lönsamhetsförstärkning som vi onekligen har fått senaste året, den är behövlig för att överhuvudtaget kunna öka den svenska livsmedelsproduktionen.
Mm. Nu får bönderna mer betalt för mjölken till exempel.
Ja, men det är en ganska tydlig skillnad bara jämfört med 4-5 år sedan, att det är en påtaglig skillnad. Och den är ju nödvändig för att överhuvudtaget kunna öka den svenska produktionen. Vi är nere på en 70% i självförsörjningsnivå när det gäller mjölk totalt sett. Och ska vi påbörja de här viktiga omställningsinvesteringarna och fossilfri produktion och hantera en del andra växthusutsläpp även i jordbruket, då kommer det också att visa sig på matnotan framöver. Jag tror att vi behöver ha en beredskap av att de här väldigt låga nivåerna för matens andel av hushållskassan, det är nog en trend som vi har passerat och vi är på väg mot en annan jämviktspunkt framöver.
Sara då, ifrån Livsmedelsföretagen då, hur tänker du kring det här? Är det rimligt att maten blir billigare igen?
Nej, och det är ju också så att vi har ju ett livsmedelssystem som är ur klimatperspektiv ganska tärande. Jag brukar ibland säga att anledningen till att vi har de här låga priserna i ett systemet är ganska dopat med fossil energi. Vi har en biologisk enfald som vi måste komma till rätta med, och anledningen till att vi har den fossila energin och de här stora monokulturerna, det är ju för att det blir billigt så. Ska vi göra omställningen till ett fossilfritt system som stöttar den biologiska mångfalden, så kommer det inte kunna bli lika billigt som det är idag och som det har varit, utan där, omställningen kommer ju att kosta pengar, för det är ju tack vare att vi har en tärande produktion just nu som gör att det är billigt. Mm.
Men det här verkar ju inte vi veta. Här diskuteras det och pratas om att nu ska, så här ska maten bli billig igen och när blir den billig. Alltså, det är ju jättemycket att kommunicera här.
Jag tycker att det har kommunicerats ganska väl, men det är ju en obekväm sanning, som Al Gore sa redan 2007. Mm. Det är obekvämt att ta in att vi behöver lägga mer pengar på maten. Det är ju ingen som vill göra. Det är också den bekvämaste politiska frågan. Det är en politisk fråga som är mer än 2000 år gammal. Kanske den äldsta politiska frågan handlar ju om mat och matpriser och resurser till mat. Det är svårt att komma igenom i just den här diskussionen, det är det. Mm.
Hanterar inte politikerna den här frågan på rätt sätt? Och berättar man inte att så här är det?
Nej, det tycker jag ju inte att man gör. Tittar man på diskussionen som har varit i media nu under de senaste veckorna, så har det handlat ganska ensidigt om de här livsmedelsjättarna, som man då kallar dem. Och som ekonom vill jag också betona att det kan vara så att det finns problem med marknadsmakt i livsmedelsvärdekedjan. Det finns definitivt saker som gör att man kan ha den hypotesen.
Att de stora kedjorna har för mycket makt.
Ja, precis. Och det är också någonting som det forskas en del kring. Men min uppfattning är att kunskapsunderlaget är för litet för att just nu kunna säga att det finns, eller att det är en marknadsmakt som leder till, så att säga, för höga priser. Och jag tycker att den här diskussionen som har varit nu på senare tid, där man helt och hållet då fokuserat på en del av livsmedelsvärdekedjan, så det signalerar att man inte, ja, antingen inte förstår eller inte tänker på eller vad det nu är, men att det här är en komplex kedja som börjar långt borta från vad vi möter i livsmedelsbutikerna. Mm. Och det handlar om skördar, det handlar om insatsvaror för att kunna skörda. Det handlar om animalieproduktion och det handlar om insatsvaror in i animalieproduktionen och prisbilderna som är på till exempel då lantbrukets insatsvaror. Och det handlar också om det här med ett stabilt klimat som vi har varit inne på. Och jag tänker att om man säger sommaren 2018 eller 2023, så brukar de flesta människor komma ihåg att då var vädret inte riktigt vad vi är vana vid i Sverige. Och det påverkade ju också skördarna väldigt, väldigt mycket. Och även animalieproduktionen då, som följde av att skördarna påverkades. Även här i Sverige. Och det här är klart att det får effekter på utbudet av livsmedel och av då livsmedelsråvara. Det får effekter sen på vad som händer längre fram i livsmedelsvärdekedjan. Och sen på priserna. Mm. Och jag tänker att man måste börja diskutera hur allt det här hänger ihop. På ett mycket bättre sätt än vad vi har gjort hittills i samhället.
Jag tycker vi såg kanske var tionde år tidigare, var tionde och var femtonde år, en stor sån här skördeeffekt som beror på varierande väderlek och klimat. Nu tenderar de att komma oftare. Vi har varit 50 år nu, en ganska stor skördenedsättning, och som är en bakgrund till de här höjda och varierande priserna. Och det svåra att ta den här debatten om att betala den fulla kostnaden för livsmedel, den beror ju förstås också på att vi har varit inne i en period med väldigt hög inflation beroende på krigseffekter och pandemieffekter och just sådana här varierande skördar. Så att därför är det också politiskt svårt att adressera den här mer långsiktiga frågan för närvarande. Men den behöver vi ju återkomma till, hur vi får minskat beroende av fossil energi, ser till så att även Sverige uppnår miljö- och klimatmål på ett bra sätt. Mm. Utan att för den skull det får sådana effekter så att det minskar den inhemska livsmedelsförsörjningen. Och det är just den
ska vi väl öka kanske,
som är svår. Ja.
Men det låter ju som att det är så obekvämt så ingen politiker vill vara den första som säger att hallå, vi har nog levt i en lite dopad värld där maten har varit för billig. Vi måste höja priset, vi måste vänja oss vid detta. Kan det vara så?
Det är ingen valvinnarfråga om man säger så. Det såg vi ju från riksdagsvalet senast i Sverige, vilka diskussioner som fördes där. Så det är alltid obekvämt att tala om såna här långsiktiga men förvisso väldigt viktiga frågor. Jag tror möjligen att klimatet för att prata om det har blivit lite bättre nu när vi har den här parallellt stora frågan om beredskap och säkerhetspolitik. Och jag tror att många ser att livsmedel är en jätteviktig komponent i minskad svensk sårbarhet. Men vi behöver också inse att det kommer att kosta pengar att förstärka den här beredskapen i olika avseenden.
Tror ni att svenskarna kommer förstå detta inom en rimlig framtid? Sara, vad säger du?
Men jag tror till viss del att man nog förstår. Och jag tycker ändå att debatten som förs just nu börjar det öppnas upp för fler röster. Vilket är bra, för vi kan ju inte ha ett läge där maten till slut är så billig så ingen har råd att producera den, och det är ju nästan så det har varit faktiskt. Och då behövs det ju en förstärkning in i systemet så att vi har primärproducenter som har råd att fortsätta driva sin verksamhet. Det är ju A och O för att vi ska få mat på bordet. Och jag tycker att den diskussionen börjar mer och mer synas i debatten också faktiskt från politiskt håll. Sen är det ju jättekontroversiellt, det är ju ingen som vill betala mer för någonting, det vill vi ju inte. De prisökningar på 20% som vi har sett hoppas vi att vi slipper, men att det kommer att bli dyrare och inte billigare, det tror jag vi får lära oss att acceptera i alla fall.
Mm. Det finns ju ett begrepp som är externa effekter, alltså att det liksom externa kostnader kan man säga, eller inkomster. omvärlden påverkas på olika sätt av jordbruksproduktion och det är inte alltid det kommer in i priset då. Kan det vara en väg att ytterligare koppla ihop liksom hela, så att man ser hela kostnaden av att producera mat och få den fram till oss konsumenter? Att det kan vara ett sätt att visa på den här dopade livsmedelspriserna?
Ja, det tror jag absolut. Och den här just modellen som du nämner här med externa effekter, det är ju en teoretisk modell från nationalekonomiområdet som man använder för att beskriva sidoeffekter kan man säga i en ekonomi. De kan vara både positiva och negativa, de här sidoeffekterna. Och det är ju då effekter som marknaden inte tar hänsyn till om det inte finns incitament för marknaden att göra det genom olika typer av reglering. Ett exempel på en sån här extern effekt av livsmedelsproduktionen, det är ju utsläpp av växthusgaser som leder till ett ostabilt klimat. Och det är också negativ påverkan på biodiversitet som sen leder till andra negativa följdverkningar. Mm. Men sen har ju också livsmedelsproduktionen positiva externa effekter. En väldigt konkret sånt, det är ju till exempel bevarandet av naturbetesmarker som uppstår genom att man har betande djur som betar våra fina naturbetesmarker och bibehåller och underhåller den biologiska mångfald som finns där. Så det är en positiv extern effekt. Och jag tänker att om man börjar prata om de här begreppen just med termerna positiva och negativa externa effekter, så skulle man nog kunna öka förståelsen för vad som är de så att säga verkliga samhälleliga kostnaderna och nyttorna med matproduktionen, alldeles oavsett att matproduktionen liksom leder till produktion av mat på bordet. För det här handlar ju om de dolda kostnaderna och nyttorna av matproduktionen.
Men om man tar det exemplet som du tog, naturbeteskött om vi säger det idag. Mm. Det är ju mycket, mycket dyrare än ett så kallat konventionellt uppfött kött eller så. Mm. Och om man då skulle räkna in de här externa kostnaderna eller effekterna, så borde naturbetesköttet vara billigare då och kanske det andra dyrare för att kostnaderna på miljön och samhället ser så ut.
Ja, absolut. Och det system som vi har idag, om man går till mataffären, så signalerar ju inte priset då den samhälleliga kostnaden, alltså den totala kostnaden för produktion. Och det signalerar heller inte den samhälleliga nyttan av produktion. Och exemplet du tar där med naturbeteskött, ja, du är helt rätt i att det är ett kött som är betydligt dyrare än annat kött. Så en konsument som är rationellt tänkande så att säga, eller som inte...
Ja. Ja, man har en plånbok, det är det
ja,
man har.
Ja, en konsument som har en plånbok, precis. Och som kanske inte tänker på de här nyttorna med naturbetesköttet. De kommer ju sannolikt inte att välja den produkt som är bättre för den biologiska mångfalden. Och vi har många exempel på andra produkter som är billiga och som är producerade med sämre produktionsmetoder. Och där konsumenten så att säga inom citationstecken belönas genom att då betala ett lägre pris. Mm. Så systemet vi har nu där man inte till fullo kan internalisera de här kostnaderna och nyttorna, det gör ju att konsumenterna har tydliga incitament att välja fel i matbutiken.
Totala kostnaden går inte in i matpriset. Hur ska man ändra på det här då, Lars-Erik? Vad tänker du?
Ja, det bästa sättet är att införa det i flera länder samtidigt. Inom EU till exempel, om man hittade en modell som man kunde hantera på EU-nivå, så slipper man effekter som det kan bli annars om ett enskilt land går före, så riskerar ju då svenskt nötkött och blir dyrare i affären och då väljer hellre konsumenten importerat kött. Och då har vi inte vunnit mycket på den här operationen om inte konkurrentländerna ser samma prisförändringar på sina produkter. Danmark är väl på väg in i en sån här modell med någon slags beskattning i jordbruket utav växthusgaser, och man kan väl säga min bedömning är att det kommer öka produktionskostnaderna i dansk jordbruk med 15-20%, och ska danska bönder gå runt så behöver alltså danska matpriser höjas motsvarande. om man inte med något annat statliga system med ersättningar och subventioner kan hantera den skillnad som kommer uppstå i produktionskostnader mellan olika gårdar. Så att det är ett stort bekymmer att inte göra det på en större marknad samtidigt.
Sen reflekterar jag ibland över att vi har ju stark betalningsvilja i vissa nischer som konsumenter. Då vi kan betala ganska mycket extra för att det känns bättre på ett eller annat sätt. Det kan röra bilar eller kläder eller datorer eller telefoner. Konsumenter är inte alltid rationella, utan det finns också känslomässiga mönster. Och där skulle ju, tror jag, industrin kunna bli bättre också på att marknadsföra sig till konsumenter som vill betala. Vi har ju varumärken som är jätteduktiga även i livsmedelsindustrin på det, och det tror jag skulle kunna göra skillnad på bredden också.
Ja, men jag tror också att vi som konsumenter, vi fattar våra beslut på den kunskap vi har, och om man inte har så mycket kunskap, om man inte blir informerad om hur saker och ting går till, så tittar man ju på det man har. Jaha, här är det kött och det är också ett kött och det där är billigare. Och vad är annars skillnaden? Det handlar ju om kommunikation, och kanske inte bara frivillig kommunikation. Kanske man måste berätta olika saker. Det skulle kanske förändra valet i butiken.
Så skulle det absolut kunna vara. Och jag tänker just det här med kunskap om matproduktion. Det är många i samhället som har kommit relativt långt bort ifrån matproduktionen. Och ändå är mat någonting som alla behöver varje dag. Jag tror att man skulle helt enkelt behöva jobba också för att höja kunskapsnivån om hur livsmedelsproduktion går till och hur långa produktionscykler det är och vad bra produktion är och hur den går till. Och det kan man ju sen hoppas ska kunna påverka valet i butik också. Mm.
Vad är det för någonting, om vi försöker sammanfatta det, vad är det för någonting som påverkar framtidens matpriser?
Klart, i grund och botten är det ju hur många människor på jordklotet som behöver mat och hur mycket odlingsmark vi har på jordklotet. Och odlingsmarken är ju begränsad. Det är ju väldigt kontroversiellt idag att nyodla i Amazonas till exempel, så att den ekvationen säger ju att produktionen kan inte öka hur mycket som helst, så priset kommer att stiga av det skälet om vi blir fler och fler konsumenter som fortsätter att efterfråga en blandad kost. Och sen väderleken, klimatet, kan vi börja påbörja i ökad utsträckning de här omställningsåtgärderna, så kan vi minska risken för sådana här stora variationer vädermässigt på skörden. Och sen kommer lantbrukare att fortsätta använda ny teknik och bli skickligare. Det blir bättre växtförädling, bättre sorter att odla. Så det finns ju hela tiden en sån utveckling med i bakgrunden som förklarar varför ett färre antal bönder idag lyckas producera för 8 miljarder människor.
Sara och Helena, Sara först kanske, vill du lägga till någonting till den här katalogen av saker som påverkar priset?
Klimatförändringarna kommer ju också ställa till det. Vi kommer att få, jag tror vi kommer få mindre odlingsbar mark. Och det gör också att man måste vara varsammare med den markanvändning vi har. Vi kommer att behöva äta mer varierat kanske än vad vi gör idag. Idag odlar vi 7 grödor på 90% av marken, och så kanske vi inte kan fortsätta.
Vi kanske inte ska fortsätta bygga köplador på fin matjord i Sverige till exempel.
Nej, den kan vi göra till annat.
Det här förändrade klimatet, det är lite mer svårt att förutsäga vad det ska bli för väder, och kanske vi kanske får gå till andra varianter av grödorna som är lite mer motståndskraftiga. Så att det finns ju flera saker i det hela, att vi kanske inte kan gasa på lika mycket som vi har gjort tidigare.
Nej, men man kan också hoppas på växtförädlingsteknik sker ju, och den sker ju ganska fort. Vi har duktiga växtförädlare egentligen i hela världen som jobbar febrilt för att hitta robustare grödor som ändå ger hög avkastning. Så har vi tur kan vi ju lösa det åtminstone delvis där. Men i övrigt så ja, den monokultur som vi ser på många ställen på jorden, den kommer vi inte kunna ha fortsättningsvis. Det går inte.
Nej. Helena då, har du någonting att lägga till på listan på vad som påverkar priserna?
Men jag håller med och jag vill komma tillbaka till det här med konkurrensen om mark också. För att vi ser ju, du var inne på det här med köplador på åkermark till exempel. Det är någonting som vi skulle behöva börja tänka till kring. Att inte bebygga fin åkermark på ett sätt som gör att det inte går att komma tillbaka till livsmedelsproduktion där. Men det blir också en avvägning mot andra miljönyttor. Vi ser till exempel anläggande av solcellsparker på åkermark. Det är också någonting man kan fundera på om inte de borde kunna anläggas på andra ställen där det inte är produktiv åkermark. Byggande av bostäder till exempel som nu sker på jordbruksmark. Det kan man ju också fundera på om det verkligen är klokt att göra så. Med tanke på att vi vet att vi kommer förmodligen behöva mer åkermark i framtiden. Och vi vet inte vilka osäkerheter vi möter heller när det gäller hur andra länder i världen påverkas av klimatförändringarna. Och det kan bli ett större tryck på att producera mera här i Sverige för att förse världens befolkning med mat. Men jag tänker att jag vill också lyfta den här frågan kring konkurrens igen. Det finns ju orter i Sverige, små orter, där man har bara en enda livsmedelsbutik. De orter som inte har tillgång till konkurrens mellan livsmedelsbutiker kan uppleva att det blir högre priser. Och där kan ju ändå politikerna i det korta perspektivet tillåta etablering av flera butiker så att det finns konkurrens över hela Sverige så att säga. För konkurrens är ju alltid sunt i förhållande till att hålla priserna stabila.
När man hör er här då, här representerar ni akademin, lantbrukarna och hela livsmedelsföretagen, industrin då, om man ska säga. Och det låter ju som att ni tycker ungefär likadant. Finns det en samsyn i branschen kring den här frågan om matpriser och vad som påverkar och hur framtiden kommer att gestalta sig?
Ja, det tycker jag.
Ja, det tycker jag också att det gör, att det finns stor samsyn.
Ja, jag skulle väl också säga att den blir bättre och bättre.
När jag hör då eran samsyn så tycker jag att det är konstigt när politiker går ut och säger att nu måste vi kämpa för att få låga priser igen. Alltså, det låter som att de inte förstår eller kan eller känner till alla de här kopplingar som ni har nämnt då? Eller är det bara liksom ett litet populistiskt spel där som kommer?
Nej, men det är klart, de hör ju sina väljare som naturligtvis nu är pressade utav den här gångna årens inflation. Så man kan ju förstå att den kortsiktiga reaktionen är den att nu har matpriserna blivit för höga. Och så är det klart att det blir reaktioner av det här slaget. Så det kommer ju ta några år nu när reallönerna förhoppningsvis växer till, så kommer ju den här idag större andelen att bli lite mer normal under kommande år om ekonomin växer och lönerna förbättras. Men sen har vi den här frågan om de långsiktigt viktiga klimat- och miljöåtgärderna, och när vi ska börja genomföra dem så kommer de också komma på matnotan framöver.
Det är olika politikområden också som styr mot olika mål. Nu har finansministern varit ute mycket och pratat om matpriser och pratat med företrädare för livsmedelsbranschen. Och det är klart att där blir det ju förmodligen ett fokus på hur håller vi nere priserna för att inte öka inflationen. Samtidigt så upplever jag att många politiker som jag har träffat, de förstår de här sambanden med de komplexa matsystemen och problemen som livsmedelsförsörjningen kan stå inför. Där jag skulle önska att politikerna kan utveckla sitt budskap, det är att faktiskt förklara för väljarna hur komplext det här är och att det är inte rimligt att vi ska förvänta oss då att livsmedelspriserna sjunker jättemycket på kort sikt. Sen när systemet har ställts om och vi så att säga kommer in i en ny mainstream, då kanske det ser helt annorlunda ut. Men då är vi ett stycke in i framtiden.
För vi är i ett skifte nu, alltså det är en förändring. Det som har varit,
ja, vi är i en förändring. Nej, alltså även om vi skulle välja som samhälle att inte göra någonting för att bekämpa klimat- och miljöproblem, så kommer ju ändå det föränderliga vädret att påverka livsmedelsproduktionen, och det kommer leda till en ökad frekvens av störda skördar helt enkelt. Och det minskar ju då utbudet av livsmedelsråvara och därmed åker priserna upp. Och det kommer hända alldeles oavsett om vi
sitter still eller inte, så att säga. Så vi måste börja hantera de här sakerna för att det inte ska bli värre i framtiden. Mm. Men sen behöver ju också livsmedelsproduktionen börja anpassa sig till ett förändrat klimat. Och i jordbruket kan ju det handla om till exempel att bevattning och förbättrade dräneringsanläggningar och sådär, som att ta ett exempel bara för att hantera vattenhushållningen. Det är klart att det kommer att kosta, och med ökade kostnader så kommer också bli ett tryck uppåt på priserna.
Mm. Vi har svårt att tänka oss som konsumenter att vi skulle betala mer för maten, samtidigt som vi 1990 gjorde det. Då var det 16% av disponibla inkomsterna och nu är det nere på 13%. Vi lägger pengar på annat, men vi vill inte lägga det på mat.
Då, i och med att vi lägger pengar på annat, så är vi inte intresserade av att lägga det på mat heller, så det är ju givet på något vis. Och jag tror också att det är väldigt, väldigt svårt att komma igenom det som budskap. Men det är ju också ett faktum. Vi kommer ju att se, precis som Helena tidigare sa, ansträngda skördar och volatila klimateffekter på livsmedel. Kaffe just nu är ju, och kakao just nu är ju väldigt, väldigt tydliga, konkreta exempel. Mm. Och det kommer vi få fortsätta se. Och vare sig vi vill eller inte, så kommer vi ju att se att matpriserna inte kommer att gå ner, utan vi måste lägga mer pengar på maten, för att det går inte att göra på något annat sätt.
Sen en sak som vi faktiskt inte har pratat om idag, men som jag ändå vill lyfta in så här på slutet nu, det är det här med geopolitik. Vi såg den här första inflationstoppen 2022-23 på mat. Den är ju kopplad till att det blev ökade insatsvarupriser för lantbruket på grund av krigsutbrottet i Ukraina. När vi har en orolig omvärld, så har vi också en ökad produktionskostnad, därför att kostnaderna påverkas av de störningar som uppstår på grund av oron. Så det här är ju någonting då som världsledarna i politiken behöver arbeta för, att vi ska ha en stabil geopolitik helt enkelt.
Jag vill tacka er så mycket för att ni kunde vara med på det här samtalet, och jag säger att det jag tar med mig här är ju faktiskt att det var så skönt att höra att det var en sån samsyn, för då känns det ju som att då kanske det är lite lättare framöver att göra alla de här sakerna. Tack ska ni ha.
Tack så mycket.
Tack.
Hej. Tack så mycket.
Och de som hördes var Helena Hansson, professor i nationalekonomi med inriktning på jordbrukssektorns ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Och Lars-Erik Lundqvist, näringspolitisk expert på Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Och Sara Sundqvist, näringspolitisk expert med fokus på hållbarhetsfrågor på livsmedelsföretagen. Det här programmet gjordes av Nina Frognerborn och mig, Thomas Tengby, och Meny produceras av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio. Maila gärna kommentarer och idéer till meny@sr.se.
Så ska vi få höra lite vad Vetenskapspodden tar upp i sitt senaste avsnitt.
Nu börjar de krypa fram, de ulliga bulliga humlorna, och ny forskning kan berätta när de kommer just där du bor. Men vad är det som gör att vi gillar humlor, även vi som tycker illa om eller rädda för nästan alla andra insekter? Och vad var det med humlorna som fick skådespelerskan Gabby Stenberg, känd från bland annat såpan Rederiet, att i ett evigt livsprojekt spela in deras ljud, skriva musik om dem och till och med konstruera ett musikinstrument där man kunde spela med humlesurr? Det här är en sång som hon har skrivit själv, om jag har förstått rätt.
Jag är en liten insekt och flyger här bredvid. Jag snurrar mina vingar, säg vill du snurra med?
Gabby Stenberg alltså ägnade en stor del av 70- och 80-talet till att intressera sig för insekter, fånga insekter och spela in dem en och en tills hon hade tonskalor med insektssurr. Hon älskade det ljudet och tänkte att nej, men det här är ju toner. Hon kunde höra toner i det som hon ville sätta ihop och göra musik av.
Och för hennes del så började ju allt då med en sorts uppenbarelse en sommar.
Ja, och vilken Gabby Stenbergs uppenbarelse var, och om humlornas hemliga liv. Om det får vi höra i Vetenskapspodden i senaste avsnittet som vi kan söka fram i appen Sveriges Radio Play. Sök bara på Vetenskapspodden. Och jag vill också påminna om att det kommer ett nytt avsnitt lördag morgon vid 9-tiden. Nu här i P1 följer ett dokumentärt program som är gjort 2024.
P1 dokumentär. Miniserie.
En minut så gästen inne. Tell a friend to come inside. Because this will be a big surprise.
En känd rappare sänder live på Instagram. Han har lovat att presentera en hemlig gäst.
Vem är gästen, grabbar?
18 000 personer följer sändningen. Och på bara några sekunder så kommer över 1000 till.
Okej, det är dags.
Plötsligt dyker gästen upp med en kalashnikov i guld.
Hej grabbar! Show mina bröder!
Det här är berättelsen om hur de svenska gängkrigen har blivit virala och om hur gängledare börjat föra ut sitt budskap direkt till barn och unga.
Vi har aldrig sett en kriminell gruppering så öppet, så tydligt gå ut med informationen.
Helt sjukt att se så många live-tittare, så många barn som kommenterar.
Och jag vet ju att de som är med i de här gängen, att de rekryterar genom sociala medier, bland annat Instagram.
Man önskar att det inte var Sverige. Men det är Sverige.
Jag heter Dennis Franco och du lyssnar på P1 Dokumentär miniserie. Gängkrigen på sociala medier. Tredje delen. Gangsterpropaganda.
Du vet, när en skjutning sker, snabbare än vad tidningarna publicerar bilder, så får ett barn bilden av en död kropp som ligger där. Det där finns i deras vardag. Ständigt på TikTok, på Instagram, på Snapchat. Jag brukar säga att du har ett krig där ute, men du har också ett informationskrig.
Det är torsdag kväll i en föreningslokal på Hisingen i Göteborg. Evin Settin är inbjuden till ett panelsamtal. Hon är före detta politiker för Socialdemokraterna och advokat som har jobbat nära familjer till gängkriminella. Nu har hon skrivit boken Mitt ibland oss där hon har intervjuat unga killar och tjejer som är aktiva i gängmiljön.
Vad är det värsta som ett barn eller en ungdom kan se på sociala medier?
Det värsta, det är döda kroppar. Men de får också bilder utav att raketer avfyras för att fira vilken grupp som vinner. De ser också direkt i när de följer olika konton kring hur tydligt propagandan sker i kommentarer. Om man tycker någon ska vila i frid, om man tycker någon ska brinna i helvete.
Hon säger att gängen har gjort det till en marknadsföringsstrategi. Att lägga upp filmer och bilder på grova våldsbrott riktade till barn och unga.
Det handlar ju om att sprida en viss typ av fruktan så att andra människor ska vara både rädda för dem men också lyda under dem. För med fruktan skapar man makt och med makt kan man ta över narkotikaandelar eller styra ett visst område.
I flera år har jag följt gängkriminaliteten på sociala medier som journalist. Och i mitt jobb som ungdomsledare så har jag sett hur barn och unga tar del av den. Först var det filmer på sedelbuntar och guldkedjor. Sen konflikterna inom gangsterrappen. Men de senaste 18 månaderna så har det hänt något nytt. Nu ser jag filmer på riktiga skjutningar och döda kroppar. Och jag har märkt hur barnen jag jobbar med ser samma saker som jag. Vart vill du gå idag, Leon?
Moskén.
Varför vill du gå till moskén?
Jag vill be till Gud. För mina synder.
Leon och jag sitter i bilen. Det har gått en månad sedan vi såg sist. Det är eftermiddag. Och vi har precis varit och ätit på hans favoritrestaurang.
Vad har du gjort för synder?
Alltså jag har gjort massa grejer i skolan och sånt. De ser att jag har hotat folk och sånt.
Men har du gjort det då?
Alltså typ. Men jag uppfattar inte som att jag hotade. För jag sa inte så. Jag sa walla, bete dig. Radera bilderna, annars jag kommer också visa bilder på dig.
Han är 12 år. Och för att han inte ska bli igenkänd så har vi bytt ut hans namn och röst. Under tiden som jag har känt honom har Leon hamnat i problem i skolan flera gånger. Och han har berättat för mig om kärleksdraman som leder till slagsmål, om vapen som göms och om hur barnen hänger ut varandra med kränkande bilder. Vet din mamma alla de här grejerna?
Alltså det finns vissa grejer. Jag berättar inte ens till min mamma. Jag berättar inte ens till någon. Alltså ingen.
Vi kör vidare mot centrala Göteborg. Varje gång vi träffas så har jag bett om att få kolla i hans sociala medier. Det är en blandning av fotboll, roliga skämtfilmer och dataspel. Men det är också grova våldsbrott och videos på gängkriminella.
Tjena grabbar, läget. Jag var Animal här. Jag ville bara hälsa att ingen rör Strängnäs i mitt område.
I ett av klippen hör jag en röst som jag känner igen. Det är från en inspelning som har börjat cirkulera i mars 2023 och som påstås vara Rawa Majid, den så kallade kurdiska räven.
Jag kommer smälla varenda trapp, skjuta varenda huvud. Jag njuter av det här. Jag hoppas ni läser nyheterna.
Ja, Rawa Majid. Han ser om du rör Strängnäs, du kommer få se och sånt. Man har till och med gjort på Fortnite. Alltså det finns ett spel där man kan göra olika boxfight. Alltså när du får Rawa Majid så ser han alltid där, yani.
Så Rawa Majid är på Fortnite också?
Ja, han är också där.
Tjena grabbar, läget. Är det bara Animal här?
Vad tänker du när du hör det här då?
Ej, men alla samhället är skumt. Det är barn som har blivit skjutna och sånt. Överallt i Sverige.
Det är ursprungligen en konflikt mellan Foxtrot och Dalenätverket. Och ur det så har det skett extremt många mord. På gängledare, på utförare, på småbarn, på 13, 14, 15-åringar. Och det har varit egentligen så från slutet på 2022 och över hela 2023 och nu in på 2024. Det har varit extremt intensivt.
Luay Mohajeb pratar om sitt senaste 1,5 år. Han jobbar som utredare på grova brottsenheten vid polisen i Stockholm. En av de platser som har drabbats allra hårdast av gängvåldet. Först mellan nätverken Foxtrot och Dalen. Och sen ett internt krig inom Foxtrot.
Det finns otroligt mycket sprängmedel. Det finns otroligt mycket vapen. Och det finns väldigt många unga utförare. Och huvudsaken det nya i Sverige, det är att de går på anhöriga i mycket högre utsträckning. Då finns det inga gränser överhuvudtaget.
Allmänna reflekteringar kring situationen i Sverige, om man säger så, då, är väl att det har eskalerat väldigt, väldigt fort. En människas liv känns inte lika mycket värt.
Jag får tag på honom via ett av hans konton i sociala medier. Han är en av personerna bakom det anonyma YouTube-kontot Crime Sweden Investigators. Och vi har förvrängt hans röst på samma sätt som i filmerna de lägger upp. Han berättar att de har blivit hotade flera gånger för sitt innehåll. Där de går igenom svensk gängbrottslighet. Kanalen har mer än 15 miljoner visningar på YouTube.
Eftersom det vi täcker är ju grova våldsbrott överlag, så har det ju alltid varit hemska saker. Och 2023 så var det ju dagliga våldsdåd i princip över hela Sverige då. Så det var ju mycket, många som var intresserade då helt enkelt.
Tänk kvar i videon om ni vill se vilka två unga män som sköt ihjäl gängledarens mamma.
Efter mordet på en gängledares mamma i september 2023 så följer den dödligaste månaden hittills när det kommer till gängkrig. 12 personer mördas i sprängningar och skjutningar. Bland annat en 13-årig pojke som hittas ihjälskjuten söder om Stockholm.
Nu drabbas allt fler barn och helt oskyldiga människor av det grova våldet. Jag kan inte nog understryka hur allvarligt läget är.
Statsministern Ulf Kristersson håller tal till nationen.
Sverige har aldrig förr sett något liknande.
Den stora våldsvågen utspelar sig på gatorna, men också i sociala medier. Crime Sweden Investigators är inte det enda kontot som berättar om råa mord och visar bilder på döda kroppar. Men det är ett utav de största. I kommentarerna så ser jag att många av dem som tittar är unga.
Alltså, det är ju såklart väldigt hemskt och tragiskt att unga ser sånt här. Men vi tror att vi visar verkligheten, den råa verkligheten, så kommer det vara avskräckande.
För första gången så ser jag nu också att gängen själva startar egna informationskonton där de sprider sin propaganda. Luai Mohajeb vid Stockholmspolisen igen.
I den absoluta förlängningen, ja, men då har vi ett mord i gängmiljö någonstans här i Stockholm som filmas och läggs upp.
På en gräsmatta ligger en ung kille medvetslös utanför en bil. Någon filmar när en annan person går fram och avrättar honom med ett skott i huvudet. Klippet dyker upp på ett Instagram-konto som heter Foxtrot Information. Det blir snabbt viralt.
Och det blir också en del av underhållningen liksom. Vilket är helt sjukt. Att de här kidsen har tillgång till mordvideos via deras mest använda digitala app.
Han säger att det grova innehållet till och med kan leda till att fler unga vill bli kriminella.
Det blir en generell avtrubbning. Och barnen ser det som eftersträvansvärt och börjar imitera det. Så det skapar en cykel som gör att när en äldre kriminell kommer och säger gör det här, det här, det här, du kan få det här, det här, det här. Då är de mycket mer mottagliga för det.
I arbetet inför den här serien har jag pratat med flera personer som har koppling till olika kriminella nätverk runt om i Sverige. De säger själva att våldet har gått för långt. Särskilt att gängen går på anhöriga. Och att det har blivit vanligt att barn används för att utföra skjutningar och mord. Samtidigt så har det enligt mina källor aldrig varit enklare att dra in unga i gängkriminaliteten. En person säger till mig att innan var man tvungen att jaga dem. Nu kan de unga själva kontakta gängkriminella direkt via sociala medier. Och att barn står i kö för att vara med. Kan du berätta lite för oss om ditt liv?
Just nu är jag bara hemma. Jag går till skolan. Jag har inte kontakt med min farsa, min morsa. Jag bor med SOS för min familj. De bryr sig inte om mig. De bara gör vad du vill och sånt.
Varför?
Jag har haft mycket problem med narkotika, med vapen, med kriminalitet och sånt.
På ett café i närheten av ett stort köpcentrum i Göteborg. Enis är 16 år och heter egentligen något annat. Vi har också bytt ut rösten för att han inte ska råka illa ut. Vi sitter i en avskild del av lokalen där ingen kan höra oss. Enis kom till Sverige som 13-åring. Bara ett år senare så drogs han in i ett av gängen i Göteborg.
Mina vänner, jag var med dem, sen träffade jag äldre. Så de har frågat mig, vill du köra åt oss? Sen jag började sälja först grönt, brunt och sånt. Sen jag började sälja kokain och jag tjänade typ 2 lax i veckan.
Hur såg ditt liv ut innan du kom till Sverige?
Jag var helt lugn kille. Jag hade respekt mot alla. Jag var ett sån grabb innan. Men när jag kom till Sverige, jag hamnade med fel personer. Först, jag tyckte att det var kul och så. Men när jag hamnade i det, allt gick för snabbt.
Han sitter vid bordet helt svartklädd. Runt halsen har han dragit ner sin balaklava och från topp till tå har han dyra märkeskläder. Han säger att det är viktigt att se bra ut och att visa andra att han har status.
Om man behöver pengar för mycket, du ska ut med din tjej kanske. Man kan inte fråga sina föräldrar för mycket, för man vill tjäna sina pengar själv.
Enis är respektfull och kallar mig för Ammo. Farbror på sitt hemspråk. Jag har träffat många killar som honom som begår brott för pengarnas skull fastän de har en snäll sida också. Men från ingenstans så säger han något som jag inte var beredd på.
De har frågat mig. De bara, om du vill döda någon för oss, du ska få 150 lax. Och jag gick med på det.
Han säger att han fick ett erbjudande från ett av Göteborgs mest ökända nätverk om att döda en person som han själv inte kände.
De gav mig tabbe.
En pistol?
Ja, en Glock 18.
Så det var de som gav dig vapnet?
Ja, exakt. Men den dagen jag torskat och sånt.
Vänta, vänta. Ta om det här och berätta mer om mordkontraktet.
Alltså, jag hade vapnet bara för att skjuta någon. Men den dagen jag torskade vid stationen med vapnet. Sen, de tog bara tabben från mig. Polisen alltså. Så jag fick inte göra det.
Det finns vad det ser ut som en oändlig mängd unga, villiga utförare som vill tjäna pengar på att begå kriminella uppdrag.
Luay Mohajeb vid polisen i Stockholm igen.
Och för att få de här kontanterna kan de vara villiga att sälja droger. De kan vara villiga att skjuta en port. De kan vara villiga att kasta en granat in i en bostad. Och då kan de vilja att ha ihjäl någon. Och detta för att få de här kontanterna. För att de vill köpa märkeskläder, klockor, kepsar. De är totalt besatta av pengar. Och det är på grund av den här avtrubbningen som har skett, den här indoktrineringen som har skett via digital överkonsumtion. Det här gangsterlivsstilen som de lyssnar på dag ut och dag in och kollar på.
En minut så gästen inne. Tell a friend to come inside. Because this will be a big surprise.
Det är den 15 oktober 2023 på en känd rappares Instagram-konto. Tidigare på dagen såg jag en story. Där hade han skrivit viktigt meddelande till allmänheten. Idag klockan 8 så kommer jag ha med mig en mycket speciell gäst. På kvällen sänder han live från en bil.
Vem tror ni vi kommer bjuda in i liven? Skriv kommentarer. Vem kommer komma in i liven?
Det är nästan 20 000 tittare som följer sändningen. Jag tittar också. Och bland kontorna ser jag flera ungdomar som jag själv känner. I kommentarerna så skickar de räv-emojis. Ett tecken på att de stödjer nätverket Foxtrot. Det har nästan blivit som en sport där de hejar på sitt favoritlag i gängkriget. Även om de själva inte är inblandade.
Okej. Okay.
När skärmen delas i mitten dyker en man upp med en guldplaterad Kalashnikov. På handen har han en stor ring som föreställer en räv. Det är en av ledarna inom Foxtrot som kallar sig för Benzema. Bara några dagar innan har han fejkat sin egen död på sociala medier. Men nu lever han och riktar sig direkt mot sin fiende. En annan gängledare som kallas för jordgubben.
Jordgubben, vart är du mannen? Vart gömmer du dig? Adana eller?
Jag fattar inte. Vad har du ens med den här branschen att göra? Tror du inte vi kan dina hemligheter, din lilla bög? Vill ni kriga, kriga som män, bre? Hur som helst. Bro, jag tycker vi avslutar liven här. Jalla, vi hörs.
Jag brukar kalla det för presskonferensen. Presskonferensen där Benzema helt plötsligt bara dök upp. Det var liksom det var ett helt nytt sätt och det var mycket tydligt att den hade ett budskap och en fokus att den skulle också rikta ut sin information.
Före detta politiken och advokaten Evin Settin har följt gängutvecklingen på nätet. Hon menar att livesändningen på Instagram är ytterligare en gräns som har passerats i gängkrigen på sociala medier.
Men det blev stort för att det är egentligen första gången som man kan se att någon live använder sig av en traditionell metod att få ut sin information. Vi har aldrig sett en kriminell gruppering så öppet, så tydligt gå ut med informationen. Normalt är det ju snarare att man faktiskt väljer att inte kommunicera saker utåt. Men här var det både med namn, bild och direkta uppmaningar som man hade den här öppna så kallade presskonferensen.
Dokumenten släcktes från...
Jag kommer ihåg den här livesända presskonferensen som hölls på Instagram. Och det som jag kommer mest ihåg var att de nämnde mitt eget namn.
Lilla söta jordgubben och hans kumpaner, de har hittat på. De har kontakt med Diamant Salihu.
Diamant Salihu på Sveriges Television följer också sändningen live på Instagram.
De kritiserade då journalister och då namngav de mig då med hela namnet och menade att jag hade rapporterat för mycket som var mer åt jordgubbshållet.
Diamant Salihu, jag vet du är inne här också och kollar. Jag tycker att du borde göra ditt arbete bättre. Du ska vara journalist.
Det var ju typ 20 000 tittare. Det var många yngre personer som följer de här kontorna. Och jag vet ju att de som är med i de här gängen, att de rekryterar barn genom sociala medier, bland annat Instagram. De kan till och med skriva jobberbjudanden på sina stories. Och direkt efter så kom det liksom ett första meddelande på Instagram, någon som var hotfull mot mig. Så det visar också vilket inflytande de här kan ha på distans genom att de riktar udden mot personer. Så det var ju förstås obehagligt.
Helt sjukt att se så många live-tittare, så många som följer det här kontot, så många som kommenterar, så många barn som kommenterar.
Brottsutredaren Luay Mohajib.
Och att de vet vilka de här personerna är och de är investerade i konflikten och de vet namnen, de vet ansiktena, så att de blir liksom lite som superstjärnor, de här gängmedlemmarna. Det är en extremt bizarr syn.
Tretton och 15 får ett meddelande. Dennis, har du hans snappkarta? Kan du kolla vart han är? Han svarar inte. Jag tror Aina har blockat honom. I februari 2024, i slutet av arbetet med den här serien, får jag ett meddelande från en av Enis kompisar. Enis har försvunnit och slutat svara i telefon. Efter 2 timmar får jag det här. Aina tog han. Han är på familjehem. Hans kompis säger att han har blivit gripen av polisen. Jag skriver till honom. Viktigt, hör av dig. Och efter 2 timmar får jag det här.
Bro, jag blev tagen av polisen och sånt, valla. Jag ringer dig när jag är hemma, okej?
Vad har hänt, skriver jag. Bror, jag berättar en dag. Det var den gamla grejen. Och så försöker jag ringa honom, men jag får inget svar. Exakt var Enis befinner sig idag vet jag inte. Jag har försökt att skriva och fråga vad som hände efter att polisen tog honom. Och hur han tänkte när han tackade ja till ett mordkontrakt. Men jag får inget svar. Det sista jag hörde från hans kompis var att Enis hade lyckats fly från Sverige och åkt tillbaka till hemlandet. Okej, berätta. Vad var det som hände i skolan? Du sa att det hände något speciellt.
Ja, nej, vad heter det? Jag hade inte skött mig i skolan. Man skickar mig till en annan skola. För de som inte skött sig och sånt. Men nu är jag tillbaka.
Leon går i 6:an på en skola i sitt område. Ända sedan jag lärde känna honom så har han alltid varit lite busig. Och jag har haft en oro i magen för hur det ska gå för honom. Vad hade du gjort för något?
De säger att jag har slagit och sånt.
Hade du gjort det då?
Alltså enligt mig har jag inte gjort så där mycket. Kanske jag gjort lite, men utan att jag märker det jag gjorde.
Varför tror du att du gör de här grejerna?
Jag vet inte. Jag är uttråkad.
Jag har också lärt känna Leons mamma. Hon säger att hon är bekymrad för honom och att hon skulle vilja flytta, men hon har svårt att få en ny lägenhet. När jag frågar Leon så säger han att han vill bo kvar, trots att han själv sett vapen och knivslagsmål i området och känner folk som har blivit skjutna till döds. Vad tänker du om Sverige? Du har full koll på alla de här konflikterna. Du vet vad som händer i Sverige. De här äldre du ser på torget och alla de här grejerna. Vad tänker du?
Alltså, vad ska man säga, bror? Det är den här världen vi lever i. Alltså, jag kan inte ändra på det. Ska hela Sverige lyssna på mig? En 12-åring. De kan inte ens lyssna på en vuxen. Hur ska de lyssna på mig? Snälla. Vi är klara nu. Jag har gett dig för mycket information som jag inte ens borde gett.
Det här är Sveriges Radio P1, nyhetsdags, klockan är 3.
Barn och unga väljer bort sökmotorer som Google och använder i högre utsträckning generativ AI som ChatGPT när de söker svar på sina frågor. Jannike Tillå på Internetstiftelsen menar att det nu ställs nya krav på källkritik.
Nu sätts de källkritiska förmågorna på sin spets. Vi har jobbat länge med källkritik på nätet. Det gör skolorna bra. Nu kommer ett nytt lager på detta som de måste ta sig an.
Vilken app kör ni? Kör ni
I ett grupprum på Sjöängsskolan i Älvsjö i södra Stockholm ger läraren Christer Lindgren, 4 niondeklassare, en instruktion. Alla 4 elever här använder ChatGPT före Google. Det är enklare och snabbare, säger de. Men Gustav Sjöberg kan vara kritisk till svaren.
Ibland om jag tycker informationen känns lite skum, då är det bara att fråga så här källor. Och då kommer det upp så här, kanske 4-5 olika länkar. Och då kan man gå in och kolla, och då står det typ samma sak.
Elevernas lärare, Christer Lindgren, berättar att de snart ska ha ett moment om just generativ AI.
Vi måste som lärare anpassa oss, tror jag, efter det här verktyget som finns nu. Och att vi kan vara med i den processen istället för att lämna dem själva att utforska det på egen hand.
Reporter här, Sara Nuder. I Norge väntas regeringen i nästa vecka lägga fram ett förslag till en ny samtyckeslag, skriver NRK. Justitieminister Astrid Aas Hansen sa i ett tal på Arbeiderpartiets landsmöte att sex ska vara baserat på frivillighet. Sex utan samtycke ska vara förbjudet och ska betraktas som våldtäkt enligt förslaget som kommer att läggas fram för Stortinget på torsdag. I Malmö så var det ett 10-tal skarpa handgranater i den ryggsäck som hittades i Västra hamnen igår kväll. Polisen spärrade av området medan bombskyddet tog isär handgranaterna.
P1, Sveriges Radio.
Och nu ska det bli kultur här i denna kanal från fredag eftermiddag.
Efter en fråga om mångfald så avbröts P1 kultursreporter Emma Engströms intervju med Hollywoodstjärnan Viola Davis. Hör om vad som hände där idag. När vi också tittar närmare på hur Trump-administrationen vill styra kulturlivet i USA i just mångfaldsfrågan. Han slår brett. Det är allt från hur de stora tv-bolagen arbetar med mångfald till hur de nationella museerna kurerar sina utställningar. Jag heter Lisa Bergström. Det här är P1 Kultur. Det kom ett brev till Mr. Robert A. Iger, Chief Executive Officer, The Walt Disney Company. Avsändare är Brendan Carr, ordförande för The Federal Communications Commission, kallat FCC, alltså den myndighet som ansvarar för etermedier i USA. I ämnesraden så framgår det att det ska öppnas en utredning mot Disney ABCs mångfaldsprogram. Myndighetschefen Carr, han skriver: In particular, I want to ensure that Disney and ABC have not been violating FCC equal employment opportunity regulations by promoting invidious forms of DEI discrimination. Alltså att myndigheten för etermedier särskilt vill försäkra sig om att Disney och ABC inte har brutit mot reglerna kring jämlikhet gällande anställningar. Han skriver även i brevet att han har sett att Disney har ändrat sitt beteende på sistone, men att han är orolig ändå. Mycket orolig. Hej Gina Lindberg.
Hej Lisa.
Vår USA-korrespondent. Du, vad är han orolig för?
Han är orolig, säger han, för att Disney ägnar sig åt diskriminering. Och det han specifikt säger sig vara orolig för, det är att Disney ska ägna sig åt mångfaldssatsningar som enligt honom och enligt Trump-sidan utgör orättvis särbehandling. En sorts omvänd diskriminering. Det är så där Trump-administrationen resonerar, att alla mångfaldssatsningar ska bort. Alla försök från Disney och ABCs sida att ta hänsyn till kön och etnicitet till exempel när man gör rekryteringar. Det vill säga att aktivt försöka sträva efter en mångfald bland anställda. Den typen av mål ska bort. Och det är det som Brendan Carr vill komma åt med det här bekymrade brevet.
Mm. Och vad kan den här utredningen leda till, FCCs utredning?
Ja, nu har han formellt startat, beordrat en utredning mot Disney och mot ABC för att se till att man inte fortsätter med de här bannlysta satsningarna. Och det gäller inte bara att komma åt policysatsningar som bolagen har nu, utan det gäller också tidigare policybeslut. Så att Brendan Carrs utredning ska gå tillbaka i tiden och titta på beslut från de här bolagen de senaste åren och undersöka då om man har brutit mot anställningsregler på olika sätt genom sina mångfaldssatsningar. Mm. Och det här bekymrade brevet skickar han alltså trots att Disney redan har sagt att man har dragit in sina mångfaldssatsningar. Och det har man gjort antingen genom att lägga ner projekt helt och hållet eller i andra fall genom att man har anpassat språket. Och en sak som man har gjort, det är att Disney Plus har ändrat i de där texterna som man har lagt till på senare år i gamla filmer, där man har en liten disclaimer där man kan varna för att ja, här är det rasistiska stereotyper i gamla tecknade filmer till exempel. De varningstexterna har man kortat och skrivit om i vissa fall för att anpassa sig efter de här nya reglerna. Och man har också ett annat exempel är att en avdelning som Disney hade på personalområdet som hette Diversity and Inclusion, den har man döpt om och kallar den nu för Talent Strategy istället. Mm. Så att Carr skriver i det här brevet att han har noterat att det pågår förändringar, men han vill försäkra sig om att det här inte bara är kosmetiskt på ytan, utan alla mångfaldsprojekt eller diskriminerande projekt som han kallar dem måste avslutas.
DEI programs, det är det man pratar om, alltså diversity, equality, inclusion, mångfald, jämlikhet och inkludering. Det är ju något som har varit ett ramverk för många företag och institutioner länge i USA. Jag försöker förstå här president Trump varför han vill ha en aktiv politik mot det här. Går det att hitta någon mer anledning, eller är det just det som du var inne på med?
Ja, det är ju det här begreppet DEI, det har ju, som du säger, det har använts i myndigheter, skolor, universitet, inom militären och även i företag för att sätta upp riktlinjer för att öka mångfalden och för att se till att det blir lika behandling, motverka diskriminering. Men det här begreppet har ju blivit ett rött skynke för Trump-republikanerna. De vill ha bort det helt och hållet från statlig federal verksamhet. Så att nu satsar man väldigt mycket kraft och energi på att få bort all sorts mångfaldsarbete eller allt som är i närheten av det här DEI-begreppet. Inte bara inom myndigheter och departement utan också i förlängningen då i företag, därför att annars kan olika kontrakt dras in. Och det är ju en del av det stora kulturkriget. Den här kampen mot allt det som Trump etiketterar som woke. Och han menar att de här satsningarna är en sorts omvänd diskriminering som då skulle kunna drabba majoritetsgrupper, drabba vita till exempel. Han har beskrivit DEI-satsningar som tyranni och nu ska han befria landet från de här tyranniska plågorna av projekten.
Men Gina, hur laddat skulle du säga att mångfaldsbegreppet är idag i USA?
Oerhört laddat och helt politiserat. Det har ju gått så långt att själva språket, orden för detta är politiskt laddade. Att Trump-administrationen till exempel vill att myndigheter tar bort vissa ord som inkludering, mångfald, etnicitet. De orden ska inte finnas med i olika skrivelser. Och nu applicerar man då samma sorts politik, samma sorts regleringar på medieföretag genom att hävda att mångfaldssatsningar per definition skulle vara diskriminerande. Så att det är en oerhört laddad debatt.
Och att ordet mångfald är ett laddat ord i USA i dessa tider, det fick Emma Engström erfara. Hej Emma!
Hej Lisa, jag hoppas att du hör mig.
Jag hör dig, ja, det fick du, att det är ett laddat ord. Det fick du erfara en intervju som du gjorde med den Oscars belönade skådespelaren Viola Davis häromdagen.
Hon är aktuell nu.
Ja, det blev annorlunda. Hon är aktuell nu med filmen G20, i vilken hon spelar USAs president. Har du hört talas om den här filmen, Gina?
Jag blev väldigt peppad, för att G20-möten är ju något som jag brukar bevaka som journalist. Men en film om det låter spännande.
Emma, du kanske ska berätta vad filmen handlar om.
Ja, det är då Viola Davis som spelar en amerikansk